På internetdagarna 2023 arrangerade AI Sweden ett programspår om artificiell intelligens, bland annat i form av tre panelsamtal. Det var en trestegsraket som började med det nationella perspektivet. Varför behöver Sverige AI överhuvudtaget? Och i den sista panelen landade frågan i om hur första AI-projektet kan bli en framgång. Däremellan dök vi ner i det samtal som du lyssnar på nu. För Sverige som land kan inte använda AI, det sker i enskilda organisationer. Och det var temat för det här samtalet. Hur gör man egentligen sin organisation redo för artificiell intelligens? Med i det här samtalet är Emma Le Blundberg från Scania, Maria Wikingsson från Västra Götalandsregionen och min kollega på AI Sweden, Rebecca Lönnroth. Och jag som leder samtalet heter Anders Thoresson. I den första timmen så pratade vi om det nationella perspektivet. Varför behöver egentligen Sverige AI? Och landade in det i att det handlar om att vi står inför en massa utmaningar och behov som privat näringsliv och offentlig sektor vill och behöver lösa. Och därför behöver vi samverka kring artificiell intelligens, därför att tekniken och användningen av tekniken många gånger är ganska komplext och inte helt säkert att en enskild organisation på egen hand förmår att förstå allt vad AI innebär och hur AI kan användas. Däremot pratar vi inte särskilt mycket om vad AI är, och det kommer vi inte göra i den här timmen heller, och inte heller i den tredje, utan idag fokuserar vi på varför behöver vi AI, vad ska vi använda AI till och hur tar vi oss an den artificiella intelligensen som ett verktyg för verksamhetsutveckling. Men även om vi konstaterar att Sverige behöver AI, så kan Sverige inte ta sig an artificiell intelligens. Att ta sig an artificiell intelligens kan bara de enskilda organisationerna i Sverige göra. Det är där vi kan göra nytta med hjälp av tekniken. Och då pratar vi både om privat näringsliv, om offentlig sektor och civilsamhället. Det vi pratade om i första timmen också är att i de här organisationerna där AI ska användas, så är användningen av tekniken i stor utsträckning en ledningsfråga och en ledarskapsfråga. Det behövs en ledning som har förstått värdet i AI utan att man nödvändigtvis måste ha förstått vad AI är. Och några som kan bana väg för att organisationen ska mogna och börja se möjligheterna med den artificiella intelligensen. Och det är det som kommer vara fokus den här timme nummer två, som har fått rubriken "Så blir din organisation redo för artificiell intelligens?" Och vilken organisation vill inte vara redo för AI 2023? Jag hälsar därmed Maria Wikingsson, Emma Le Blundberg och Rebecca Lönnroth välkomna inför ett samtal på detta tema. Hej på er!
Tack!
Hej!
Maria, du är avdelningschef för data och analys på Västra Götalandsregionen. Du kommer ha ett offentlig sektorperspektiv i den här diskussionen.
Ja.
Emma, du är chef för Scanias Center for Enablement för AI. Du får representera näringslivet och Scania. Och Rebecca, du är kollega till mig på AI Sweden, programledare för kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle. Och du ska hjälpa till att zooma ut lite grann och ta ett brett perspektiv på de här frågorna också.
Jajamän.
I första timmen så hörde vi, precis som jag sammanfattade här, att den artificiella intelligensen är viktig för Sverige på nationell nivå. Om vi vänder ner den frågan ändå för att börja någonstans till de organisatoriska perspektivet. Maria, varför i hela friden behöver Västra Götalandsregionen artificiell intelligens?
Och du pratade ju om utmaningar tidigare, och vi har ju en intressant utmaning i regionerna och i stora delar av samhället. Där allt fler blir allt äldre, så att 2040 kommer vi ha en 61% ökning av plus 80-åringar. Och det är ju jättebra. Det innebär ju bland annat att jag får ha mina föräldrar kvar längre i livet. Men det innebär också att vi har fler som vi kommer att behöva vårda och som har sjukdomar som kommer att pågå under en längre tid. Och samtidigt så har vi allt färre barn som föds i landet. Så att det kommer att vara färre som kan jobba i våran sektor. Så att vi behöver ha ett annat sätt att lösa samhällsuppdraget framåt. Och där är AI en del av det.
Så att utan AI ingen svensk välfärd, om man ska hårddra det. Jag är journalist i grunden.
Ja, precis. AI är som sagt en del av lösningen. Det är ju inte hela.
Nej.
Så vi behöver använda alla verktyg vi kan.
Men ändå, liksom så här, det är en nödvändighet att VGR och övriga regioner hittar ett sätt att använda AI där AI kommer kunna göra den här skillnaden.
Vi ska ta vara på de möjligheterna som finns.
Ja. Emma, för Scania, utan AI stannar Scania då?
Ja, det skulle jag faktiskt säga. Vi ser att AI ger oss möjligheter på tre sätt. Det första är våra end-to-end-flöden, från att uppstå ett behov hos en potentiell kund till så att vi har levererat ett fordon eller en lösning. Och där gör vi mycket redan idag, där vi trimmar flödena för att de ska bli så effektiva som möjligt. Det andra är personlig effektivitet. Det kommer ju co-pilots för Office, co-pilot för Git för att generera kod. Och det, där måste vi också hänga med. Annars kanske alla andra gör det. Då blir vi mindre effektiva relativt sett. Och det tredje är att utveckla helt nya tjänster. Där det mest uppenbara caset för min bransch, fordonsbranschen, är självkörande fordon. Mm. Där AI spelar en avgörande roll.
Jag tror att vi kommer komma in till det, men jag vill ändå poängtera det redan nu. När du pratar om den individuella effektiviteten här, då är det i ganska stor utsträckning så här off-the-shelf-lösningar. Det är inte en sak som Scania utvecklar själva, utan det är när AI byggs in i verktyg som era anställda använder ändå och kommer kunna jobba smartare.
Precis.
Och sen har ni kärnverksamheten. Mm. Ja. Kan du beskriva liksom skillnaden på de olika ställen där AI kommer kunna dyka upp?
Ja, precis som du säger, co-pilots är ingenting som man utvecklar själv, utan det jobbar ju väldigt många leverantörer på att göra nu i alla moderna plattformar för att det ska bli effektivare och enklare. Men vi har hållit på länge med machine learning, då är det data science team, alltså verkliga experter på de här metoderna som implementerar matematiska modeller och trimmar parametrarna så att det blir optimala flöden, till exempel, eller för att göra forecasting, för att inte lagerhålla för mycket artiklar, till exempel. Mm. Så att det är ju en skillnad i kompetens då, för när det handlar om att använda off-the-shelf-lösningar så är det ju inköp och andra delar av verksamheten.
Och bara för att hjälpa dem som kanske inte riktigt hänger med i lingot här, när du säger co-pilots, vad är det vi pratar om då?
Ja, till exempel så har det ju kommit Microsofts Office Copilot där man kan koppla ihop alla mejlen och Excel och PowerPoint och så kan man be om en sammanfattning till exempel av vad man har fått i mejlen på sistone eller omvandla från ett format till ett annat. Mm. Så måste man få en liten assistent som tar fram ett draft då, förmodligen, som man själv måste förfina.
Just det. Rebecca, utifrån ditt perspektiv, vilka möjligheter ser du att de organisationer som du jobbar närmast i din roll på i Sweden ser och vill utforska kring artificiell intelligens?
Ja, men jag tror att de som vänder sig till oss på AI Sweden och vill samarbeta med oss, antingen i partnerskapet eller på annat sätt, är nyfikna på det vi gör. Jag tror att de flesta där har väl sett, precis som ni också vittnar om, att AI är mer eller mindre ett måste nu. Att man har liksom ändå kommit dit. Eller är nyfiken på att börja utforska också, såklart. Men att många ser att man kan inte vara nyfiken eller intresserad av det här längre. För att, och det är ju oavsett vad man jobbar någonstans, om det är privat sektor eller offentlig sektor, att oavsett om det handlar om att kunna öka sin effektivitet eller på något sätt behålla sin relevans, så ser många att jo, men AI är ett måste. Vi måste börja testa, vi måste våga komma igång.
Mm. Om vi inte bryr oss om då, som jag kanske försökte här, Maria, lite fult, kvantifiera hur viktig är den artificiella intelligensen, utan vi nöjer oss med att vi har organisationer i offentlig sektor och privat näringsliv som behöver förstå hur man ska kunna jobba med, bli redo för AI, som vi säger att temat för det här timmen är. Så tänk att vi ska uppehålla oss vid två övergripande frågor.
Får jag bara bryta in där? För jag tänker att anledningen till att jag svarar att det är ju inte livsavgörande, det är ju för att vår organisation måste ju fungera även utan AI.
Ja.
Det kan ju bli ett krig eller någon annan situation. Så att därför är det inte lätt
superbra
att svara.
Ja. Jättebra. Men hur gör man för att göra en organisation redo för AI, och vad är viktigt att tänka på i den processen? Vad innebär det överhuvudtaget att vara AI-redo, tänker du, Maria?
Mm. Jag tänker att man måste kunna visa på goda exempel. Jag hade en kollega som jag arbetar med som sa att jag kan inte tänka mig mer än den kunskapen jag har. Så jag tänker att man måste också liksom visa vad det är som går att göra. Vi måste vara ute på plats så att man löser riktiga problem. För det finns ju pain points hos personer i verksamheten där man vill lösa de här bekymren. Och då kan vi hjälpa till med det. En sån sak är ju till exempel scenarioplanering framåt. Hur kommer sjukvården se ut om 15-20 år när vi får den här ökningen av plus 80-åringar? Mm. Behöver vi göra oss redo för det?
Mm.
Och jag tänker att en bra lösning, oavsett liksom i vilket format den kommer ju mot oss på ett bra sätt.
Mm.
Om man känner att det här gör nytta.
De riktiga problemen skrev jag upp här.
Ja.
Varför är de viktiga?
Därför att vi har inte tid att slösa tid och energi på att lösa fel frågor.
Nej.
Vi behöver ju lösa de riktiga frågorna så att vi verkligen... En ambition som jag har i alla fall, det är ju att vi ska minska administrationen i organisationen så att varenda människa som behövs ute i vården kan jobba där och inte ska sitta liksom och knappra in data mellan olika system.
Ja, för det här är kommunicerande kärl i en budget.
Ja,
alla pengar vi kan lyfta bort från administrationen kommer vi kunna lägga i andra ställen istället.
Ja, och inte bara pengar utan även mänskliga resurser.
Yes.
Att någon behöver göra det. För att det som är allra viktigast är att vi kan ge våra patienter och invånare den vården de behöver.
Mm. Emma, vad tänker du att vara redo för AI innebär?
Ja, dels tar det ju faktiskt ganska lång tid och det är svårt att få tag på expertkompetenser inom AI.
Mm.
Alla vill ha det.
Mm.
Och det tar ganska lång tid att bygga upp en gedigen data science-kompetens till exempel.
Mm.
Så att det är ju en sak att bygga den kompetensen och det jobbar vi med på lite olika sätt.
Mm.
Vill jag ska berätta om det eller ska spara det?
Vi kör.
Ja. Ja, men dels så har vi såklart anställt personer som har den profilen från högskolan och som har jobbat med det. Men så gör vi också interna reskilling-upskilling-program där vi utbildar vad vi kallar för citizen data scientists som är i sin ordinarie roll under 10 veckor. Sen går de tillbaka till sin organisation, till verksamheten. Och där kan ju de hitta pain points. Mm. Vad är det då för case? Vad är det vi behöver jobba med? Och det är ju där som den verkliga magin uppstår när du har ett behov och behärskar de här metoderna. Så det gör vi också. Men också bara bygga kunskap inom organisationen. Vi testar piloter, att vi utvärderar, vi går på nitar och vi börjar om. Och då förstår vi vad som är möjligt och också vad som driver kostnader. För det är ganska annorlunda mot vanliga IT-system skulle jag säga. Till exempel när man jobbar med large language models som kräver väldigt mycket utrymme och kapacitet.
Mm. Men ett möte här på något sätt mellan verkliga behov och en teknikförståelse är ni inne på, båda två.
Och vi pratade om det tidigare, just det här med att det är så mycket brus. Det är så mycket brus, det är så mycket som händer. Så det gäller ju att man verkligen kan välja ut vad som är viktigast. Det kan vara en del av svårigheten faktiskt.
Det blir jag jättenyfiken på. Kan du utveckla det? Bruset, är det liksom det här allmänna snacket som finns just nu om AI högt och lågt?
Ja.
Och gallra ut.
Och även, det kan ju även vara så både externt och inom organisationer. Det är många som vill vara med. Och som sagt, det kan vara svårt att välja ut vad som är viktigast faktiskt. Jag vet inte vad du säger.
Ja, nej, vi har ju alla inte oändliga resurser. Vi har ändliga resurser. Så att även om vi har relativt mycket kapacitet att lägga på AI så är det definitivt inte oändligt. Mm. Så vi måste veta att vi satsar på rätt saker. Och nu går det ju så otroligt snabbt. Mm. Så man kanske börjar bygga på någonting som bara några månader senare kommer som en integrerad komponent i ett system som vi har. Så blev det genast mycket lättare. Så där är det verkligen en balans hur långt fram man ska ligga.
Så tempot är en utmaning här?
Ja, det tycker jag verkligen.
Ja. Vad tänker du, Rebecca, när du hör Emma och Maria?
Ja, men dels känner jag igen det väldigt väl från de flesta organisationer som vi möter. Och sen tänker jag att ni vittnar bägge om liksom hur man kan börja lite olika delar. Och att det här handlar om många saker i en organisation. Att man behöver både organisera sig, man behöver hitta kompetensen. Och sen det vi också pratat om här under förmiddagen, hur viktigt det är att det här är en ledningsfråga, att det finns en riktning. De är också liksom värdefulla saker som vi behöver ha på plats om vi ska kunna göra detta. Och sen tror jag, ju mer vi kan vara konkreta och faktiskt börja prata användningsfall, vad ska vi använda AI till, det som är fokus idag kring nyttan med AI, då kommer vi också bort från buzzet mer och mer, utan göra det konkret, det vi ska också prata om i eftermiddag. Hur vänder man ner det till faktiskt ge exempel från faktiska projekt från olika typer av verksamheter. Mm. Också viktigt.
Vad är ett användningsfall? Ett AI-användningsfall?
Ja, vi kan väl säga att det är exempel på hur man har testat att använda AI i sin verksamhet på olika sätt. Kort förklarat.
Mm. En sak som jag tänker blir en utmaning här, det är att vi säger att förståelse för tekniken ska möta förståelsen för behoven. Mm. Vi säger att det är en förändring som måste till och det är ett ledarskap som måste till. Få ledare kanske är AI-experter och ändå ska de lyckas driva och ta ansvar för den här förändringen. Hur jobbar VGR liksom med det blir en väldigt komplex materia.
Men jag tänker så här, man behöver ju inte vara expert på allt, man förstår att det är viktigt. Jag tycker ju att det är viktigt att jag har en bil så jag kan köra till jobbet, men jag behöver ju inte förstå hur den är uppbyggd. Nej. Eller hur komponenterna funkar, och det är samma sak här. Jag tror ändå att om man hänger med och ser att det här är viktigt, så behöver man inte ha den detaljkunskapen. Så man kan liksom välja ut det i alla fall.
Vad är det då för typ av beslut som man kan, om man inte har detaljkunskapen men ändå sitter i en position där man behöver fatta beslut om det här, vad är det för typ av beslut man kan fatta då?
Ja, men till exempel om vi vill göra en lösning kring otillåten läkemedelsförskrivning.
Vad är otillåten läkemedelsförskrivning?
Ja, det är till exempel att man skriver ut läkemedel, till exempel Botox. Det kan man ju använda för att man har migrän och huvudvärk. Men vi kan också se att vi har väldigt mycket utskrivning av Botox på vissa ställen. Och då kan man ju använda det till andra ställen. Och så går det in under högkostnadsskyddet och så förlorar regionerna jättemycket pengar på det. Så att där vill vi ha upp så att man kan, att liksom flagga så att här ser det lite konstigt ut. Och här är också organiserat brottslighet inne i den verksamheten.
Och då är vi inne på
Det kan man ju förstå som ledare att det är viktigt utan att veta liksom hur AI funkar.
Ja, men precis. Och vi visar i första timmen här en bild med 8 AI-förmågor där en av dem är utforska och se mönster och samband. Och precis. Det du pratar om här låter ju som det. Att om jag som ledare förstår att med AI kan vi ha jättemycket data och så kan vi hitta mönster och samband i det. Och då kan jag sitta där och tänka, okej, det här problemet med heter otillåten läkemedelsförskrivning.
Precis.
Det förstår jag i min domän att det är ett problem. Och sen har vi här från hörnet kommer AI in med den här utforskande möjligheten. Precis. Alltså behöver jag se till att vi har en AI-förmåga.
Ja. Ja.
Du nickar, Emma.
Ja, verkligen. Det är ju, jag håller med om att för vår del, produkten är så otroligt komplex nu. Det är inte möjligt att vara expert på alla delar av den. Det är inte heller någonting nytt. Vi har drivit förändringsarbete förut utan att ledningen har expertkunskaper. Till exempel vår cloudresa. Det räcker med att förstå att det är viktigt var möjligheterna finns. Jag vill verkligen skapa en sense of urgency i min organisation. Eftersom verksamheten måste efterfråga det här. Så att man kan förstå affärsnyttan utan att förstå tekniken.
Okej, sense of urgency kring AI, hur bygger man det då?
Ja, då, den finns på olika ställen. Och så brukar det börja på Scania då. Poppar upp ett behov här, någon får buy in på den idén och får anställa och bygga en organisation. Men nu ser vi att vi behöver rulla ut det på bred front och då kan vi inte vänta in längre. Så då är vi ute mycket och pratar, vi kallar det för awareness, vi gör workshoppar där vi beskriver i grunden vad är AI. Vad går att göra? Och sen då riktat mot en verksamhet, vilka case är typiska för till exempel HR? Vad kan man göra inom HR-området? Eller vad kan man göra inom inköp? Vad kan man göra inom logistik? Då finns det ju etablerade case som man kan titta på hur andra har gjort.
Just det. Och hämta inspiration. Det kanske inte är överförbart helt och hållet, men det är tillräckligt nära för att jag ska förstå vad affärsvärdet var i den här lösningen och börja tänka i min del av Scania, vad skulle man kunna använda det här till?
Ja, precis. Men som ledare, om jag får lägga till också, så tänker jag att det är väldigt viktigt att man håller sig ajour med de här rapporterna från Gartner, McKinsey, där det står väldigt tydligt vad är det för förväntade värden och inom vilka områden tror vi att det har störst effekt, så att man kan efterfråga det.
Om jag får lägga till om det, så tycker jag det är viktigt det man pratade om i föregående timme här. Att man faktiskt, att ledningen efterfrågar resultatet. Att man både säger, pekar ut riktningen, hit ska vi, men man också frågar efter en stund, hur går det, vad är det ni gör?
Så att det inte blir liksom en verkstad som bedrivs i ett hörn utan att faktiskt generera något värde.
Precis, och det känns ju viktigt att man kan rapportera även uppåt då.
Rebecca, jag tänker sense of urgency är inte helt långt ifrån det som kraftsamling för AI, kommuner och civilsamhälle handlar om. Berätta om det arbetet, det projektet.
Ja, men det är ju en satsning som vi gör på AI Sweden tillsammans med Vinnova, där vi också samarbetar med Myndigheten för digital förvaltning, SKR och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Och där vi försöker liksom få kommuner och civilsamhällesorganisationer att få den egna förmågan att ta sig an AI, att starta sin AI-resa som vi pratar väldigt mycket om i det här projektet. Så att, och mycket av det handlar ju om mognad, att det är en mognads- och förståelseresa många gånger. Och få upp också den här frågan på deras agendor och lära sig liksom vilka är de första stegen man behöver ta och sådär. Och många av de behov som ju vi liksom möter hos de organisationer som vi träffar i kraftsamlingen, alltså kommuner organisationer i civilsamhället, det kommer ju mycket från en sense of urgency hos dem, att de ser, de har reella problem och utmaningar. och nu vill de börja se hur kan vi använda AI för att faktiskt lösa dem. Och det blir ju väldigt, det blir ganska mycket nerv också i de projekten.
På vilket sätt då?
Ja, det är ju väldigt medborgarnära ofta. Mm. Om vi pratar om kommun och kanske den lilla kommunen som ska möta medborgaren i alla precis de, liksom på alla de sätt som också större kommuner ska göra och också regionen. Och där det blir väldigt svårt, för man kanske inte har resurser och så som en större organisation har. Så i det blir det nerv. Och pratar vi civilsamhället, som ju ofta har ett väldigt fast demokratiskt förankrat uppdrag på olika sätt, att föra fram kanske utsatta gruppers talan och sådär, så blir det också väldigt mycket nerv att det blir på en samhällsnivå och en medborgarnivå som man kanske inte alltid tänker på heller när vi pratar om.
Det som är så bra när man jobbar i offentlig sektor, det är att vi kan dela med varandra. Så jag tänker, vi kan ju dela, kommunerna kan ju dela sinsemellan och dela med regionen. Så bland annat så har vi delat med oss utav våran, vi har tagit fram en policy för ChatGPT. Det är ju många som funderar på det. Och då kan vi dela det med andra kommuner som kanske har mindre resurser och har en utgångspunkt i alla fall.
Och det är lite där nyckeln nog kommer vara. Om vi pratar i synnerhet kanske offentlig sektor, men också med näringslivet, att i synnerhet mindre organisationer måste kunna dela med andra. Man måste kanske vara så att de större organisationerna får dra lite och så får de andra vara svansen, för att man kommer som liten organisation inte kunna göra detta helt på egen hand, utan det krävs samarbeten både med näringslivet men också med större organisationer i offentlig sektor.
Den här sense of urgency som Emma pratar om, märker du att den finns i samtal med landets kommuner till exempel?
Ja, verkligen. Och jag tycker bara under det senaste halvåret så har vi sett mycket, mycket mer av det i de samtal vi har med kommuner. Och man har fått upp ögonen mycket, mycket mer för vad man kan använda AI till. Innan var det nog ganska abstrakt många gånger. Men nu ser man helt andra möjligheter med det. Men absolut att det finns en sense of urgency. Att man inte klarar vissa uppdrag som man har framåt. Om man inte kan börja göra på nya sätt och använda AI där det kan vara lämpligt.
Emma och Maria, i era respektive roller, i den här utvecklingen som så går så otroligt fort och där pendeln svänger så här. Alltså så här, å ena sidan har vi ett offentligt samtal som jag sa i första timmen handlar en del om oro och risker och potentiella problem med AI. Samtidigt så kommer ChatGPT som du är inne på, ni har behövt ta fram en policy för den, för att bevisligen så finns det så många på VGR som vill, liksom så här, när plötsligt de här verktygen blir tillgängliga så är man jättenyfiken på att börja använda dem. Hur hanterar man liksom när det här stora behovet plötsligt, eller stora suget plötsligt uppstår?
Men på något vis har jag tyckt det varit bra, för innan dess, det finns ju så många metoder inom AI och avancerad analys. Mm. Men när ChatGPT kom så var det som att många förstod vad det faktiskt innebär. Så vi har fått jättemycket förfrågningar efter det. Man ändå förstår att det här är textanalyser och vad man skulle kunna göra. Så jag tycker att det har varit en bra utveckling.
Det här att man som enskild medarbetare på VGR plötsligt inte bara kan läsa om AI utan börja uppleva AI gör en skillnad.
Precis, att man också kommer med förslag på olika typer av lösningar. Men jag tänker just på språkmodeller så finns det ju lite olika delar. Där har du ju både det externa med ChatGPT och den ska man ju behandla som vilket socialt media som helst, tänker jag. Mm. Sen så har vi ju även Microsofts version med Azure, och sen så har vi det som är helt internt. Och vi har ju så mycket data som vi får vara väldigt, vi vill ju vara väldigt respektfulla kring våra patienters data. Mm. Så att vi kan inte använda externa språkmodeller naturligtvis till vad som helst eller i molnet, utan där behöver vi ha egen kompetens då.
Men ni hamnar ändå i liksom valsituationer, så här kan vi faktiskt använda ChatGPT och här måste vi köra någonting internt på våra egna servrar. Så att tekniken, det blir utifrån behovet då helt enkelt, såklart.
Ja, precis. Mm.
Emma, den här pendeln och oro och ChatGPT plötsligt och så vidare, hur märker du det på Scania?
Ja, men det har kommit väldigt mycket frågor om hur man får använda ChatGPT, absolut. Mm. Och det är ju toppen, jag tänker mig att man också bygger en AI-medvetenhet, kanske lär sig då om vad det klarar och vad den inte är så bra på. Mm. Så det är en väg framåt. Så vi har också tagit fram en policy för hur man får använda ChatGPT. Mm. Men i princip är det ju bara publik information från Scania som man får lägga in i ChatGPT. Och det är väldigt begränsat om man tänker vilken information våra medarbetare hanterar till vardags. Mm. Men det finns ju också möjlighet att bygga reserverade miljöer där man kan använda kommersiella stora språkmodeller, men med sin egen data och också avskärma den. Men säkerhetsaspekten där, leverantören säger att det är säkert. Vi måste naturligtvis göra vår egen värdering om det är det.
Jag vill cirkla tillbaka till awareness-sessionerna som du nämnde som hastigast. Vad är det och hur bidrar de för, liksom så här, till Scanias användning av artificiell intelligens?
Ja, men typiskt så är det någon organisation som hör av sig. Nu har det kommit mycket tryck på oss från ledningen också efter att vi har varit där och utbildat om AI och generativ AI specifikt. Så bjuds vi in till ett avdelningsmöte eller till en ledningsgrupp och beskriver möjligheterna. Och sen går vi vidare då till mer riktat. Vad är det som är bra för den här organisationen att göra?
Det låter inte helt olikt användningsfallen som Rebecka pratade
om. Nej, precis. Nej, det är precis det handlar om. Ja. Identifiera användningsfall.
Ja, just det.
Och bygga en medvetenhet.
Ja. Du var också inne på, jag börjar med dig Emma, så ska du få kroka i det sen, Maria. Det här liksom, en annan typ av beslut som måste fattas här är, när ska vi köpa AI som andra har gjort? Och när måste vi utveckla eget? Hur resonerar ni kring det?
Vi har en policy som säger att vi i första hand ska köpa om det finns. Men allra först nu när alla våra stora leverantörer, vi har Dynamics och SAP från
Två
jättestora ERP-system. Vi har ServiceNow, olika moderna plattformar. Alla de här kommer med AI-funktionaliteter nu. Och då ska vi givetvis titta där först och främst. För det, då får man också användarvänligheten i och med att det är integrerat i användarnas flöden. Bygger vi själva så blir det standalone-applikationer eller en integration. Det är svårare att hålla dem moderna, färska och underhålla dem. Så absolut helst använder vi kapabiliteter som finns i våra system redan med våran data då, som man kopplar på. Men sen har vi också möjligheten att bygga själva.
Och det är då när det blir mer differentierade in i era kärnaffär då, liksom, som har med ruttoptimering kanske eller annat som har med era fordon att göra?
Vi har en konkurrensfördel, autonoma fordon är givet, då, men nu också med elektrifierade fordon och den omställningen som vi vill göra, som vi alla måste göra i Sverige, så kommer andra typer av tjänster där man kan fundera över ruttoptimering, inklusive laddningsplatser. Och den resan har vi gjort i några år, att vi går bort från att vara traditionell fordonstillverkare till att leverera transporttjänster. Säg att vi får ta över busstrafiken i en stad. Då är det ju inte bara ställa upp ett stall med bussar. Nej. Utan då handlar det också om möjlighet att ladda, möjlighet att serva på ett sätt som blir bra, möjlighet att styra om trafiken.
Och där kommer AI kunna vara en jätteviktig del i den planeringen.
Ja, det tror jag.
Maria, köpa eget eller utveckla i VGR? Hur stöttar ni ledningen i att kunna fatta kloka beslut kring
jag
det?
Jag tänker att det är både och. Men jag tänker också att för oss är det viktigt att se om datan är känslig och om det måste bli rätt resultatet. Till exempel om vi gör en chatbot för intranätet, då är inte datan känslig och det kanske inte måste bli 100% rätt. Om vi däremot har sammanfattat en patientjournal, då är ju datan jättekänslig och det måste bli rätt. Och tänker, då måste vi hitta bästa sättet för det. Så det är ju inte självklart om vi ska köpa eller om vi ska utveckla själv.
Här låter det som att man kan bygga en jättebra fyrfältsmatris.
Ja.
För att kunna liksom så här, faktiskt få stöd i beslut kring vilka AI-lösningar ska vi bygga själva och vilka...
Precis, och sen så finns det ju en hel del utvecklat där man kan använda sånt som redan är framtaget. Och då måste man ju också fundera på vad är de här modellerna tränade på? Är det en liknande population som vi har så att det att liksom funka med de personerna som vi ändå ska köra modellen på?
Du, jag kommer att kroka i en fråga från chatten som kommit in när du är inne på den populationen. För att du öppnade med att säga här att VGR och övriga regioner kommer behöva AI för att vi har en åldrande befolkning.
Och få barn.
Och få barn, ja. Absolut. Få barn. Och då är liksom i de AI-modellerna som finns nu, vet ni att finns det... Det är kopplat till bias-fråga och träningsdata och så vidare. Alltså här, hur välutvecklade är modeller idag för en åldrande befolkning? Kommer behov se ut på samma sätt och så vidare? Hur ser ni till att AI utvecklas i takt med befolkningens behov?
Och det är ju en fråga som vi tänker jättemycket på. Och även när man tränar på modeller så vet vi också att de kan behöva omtränas och då kan de faktiskt glömma vad de var gjorda för från början. Så att här är vi precis i början på den här utvecklingen och här kommer också AI Act in. Där vi ska ha... Det blir ju en medicinteknisk produkt oftast, de här teknikerna. Och sen så ska man ju ha kontroll på det i 20 år. Det ska vara regulatoriska sandlådor och sådär. Så att det är en fråga vi får jobba med. Men det är jätteviktigt. Så att här måste vi ha kompetens när vi ska upphandla i så fall.
Landets alla kommuner, Rebecka. Köpa eller utveckla eget. Eller utveckla tillsammans kanske. Hur pratar kommun-Sverige om artificiell intelligens?
det är ju väldigt mycket från användningsfall till användningsfall som ju både Emma och Maria har vittnat om här. Och att framförallt så behöver vi bygga kompetensen kring när ska vi göra det ena och när ska vi göra det andra. Och för att kunna göra det så behöver man också börja testa. Börja utforska var i vår organisation skulle AI kunna vara ett stöd och ge nytta för oss. Var är det absolut inte lämpligt någonstans? För det måste man ju också kunna ta beslut och veta. Men sen tror jag också framåt, om vi gör en liten framtidsspaning, så det här med att utveckla AI tillsammans, det tror jag verkligen är en nyckel inom offentlig sektor, för att vi behöver kunna skala lösningar på ett helt annat sätt. Det är väldigt resursineffektivt, den framtid som vi förhoppningsvis inte går till möte, som 290 kommuner ska sitta och göra precis samma sak 290 gånger. Så att absolut skala och göra AI tillsammans, det kommer vara viktigt.
Ja,
jag vill bara säga att det är inte helt olikt hur vi jobbar med våra kollegor inom Volkswagen-koncernen. Mm. Vi behöver ju inte ta liv på alla de här teknikerna, utan ett märke utvecklar någonting som vi andra kan använda. Så vi söker också samarbeten, för det är inte effektivt att göra allting själv.
Du är chef, Emma, på en avdelning som heter Center for Enablement för AI. Och det, då hör man att center, det är en centraliserad historia som finns någonstans i jätten Scania. Och i VGR finns bland annat kopplat till Sahlgrenska ett center, ett AI-center också.
Och sen så har vi också utdataenheter runt om i regionen där vi också har ett samarbete, så vi försöker hålla ihop helheten.
Men då blir jag, om jag börjar med dig här, Emma, för att någonstans vi pratar om att behoven finns ute i verksamheten. Det är där man kommer kunna skapa liksom den verkliga förståelsen för värdet som AI skapar. Hur synkar det med att ute i verksamheten och ett centralt team?
Ja, särskilt på ett företag som Scania som är extremt decentraliserat. I princip alla verksamheterna gör det som de tycker är viktigast. Det är lite av en motsägelse kanske man kan säga. Men vi jobbar som med nya tekniker på Scania, att vi har Centers for Enablement för dem. För att sänka trösklarna och hjälpa verksamheten komma igång. Men det börjar alltid med ett behov ifrån verksamheten. Verksamheten måste prioritera det, verksamheten måste ha budget för det. Och det blir ju en tydlig prioritering då, om du har pengar så är du villig att göra det här. Och då är det vårat jobb när någon sträcker ut en hand till oss att sänka trösklarna, tillhandahålla resurser. Vi har en liten resurspool med expertresurser som vi kan ha. Vi har plattformar, vi har strategin och kunskapen vi kommer ut och utbildar. Så att det ska vara lätt att komma igång. Mm. Det är så som vi har fördelat.
Just det. Så att ni sitter på expertkunskap och testmiljöer och annat som man kan...
Ja, plattformar och nätverk jobbar vi också mycket med för att koppla ihop dem som jobbar så att vi inte gör samma sak från grunden på olika ställen.
Vad tänker du, Maria, när du hör hur Scania jobbar? Finns det några likheter, skillnader med VGR?
Vi är ju också en decentraliserad organisation och vi sitter ju centralt. Så jag tänker att vi gör mycket av de här tråkiga delarna. Se till att det finns regler och policies och en hårdvarumiljö som man faktiskt kan köra de här lösningarna i. Och har också kunskapen. Så vi får in en del förfrågningar om att göra olika saker. Då får vi bedöma dem på något vis. Men det är också jätteviktigt att vi tar vara på de initiativen som finns i organisationen. Så där har vi en AI-gruppering som finns på varje sjukhus kan man säga. Där vi samlas och pratar om. Precis som du säger, att man inte gör samma sak på flera olika ställen. Utan man använder kraften och energin rätt. Då.
Det låter ju ganska likt.
Ja,
som vi
VGR och Scania är ändå två kolosser i svenskt nationellt perspektiv på något sätt. Om man är liksom så här en lite mindre organisation, en kommun, liksom så här, hur gör man då med det här, Rebecka? Har du liksom så här?
Ja, hur gör man då? Det tror jag också att de precis ställer sig den frågan. För det kan nog kännas ganska övermäktigt på många sätt att göra det här. Säger man är en kommun med 5000 invånare och det är en person som ska kanske driva en fråga på en hel förvaltning. Så. Jag tror att samarbete är jätteviktigt som vi har pratat om här. Ni har hittat samarbete både internt men också externt med andra. Det kommer vara jätteviktigt. Och sen återigen, man behöver ledning men också en politisk ledning som vågar och ser att det här är nödvändigt att satsa på även för den lilla organisationen. Men att försöka kroka arm, det tror jag blir jätteviktigt.
Hur gör man ett armkrokande? Vad innebär det?
Ja, det är ju en väldigt svår fråga. Det här med att vi ska samverka, det pratar vi jättemycket om. Men jag tror att börja fråga grannen, ofta finns det ju faktiskt fler och fler samarbeten kring, kanske man delar på någon form av plattform för digitala tjänster och så vidare. Att man börjar utforska de samarbeten som redan finns, det är jätteviktigt. Och sen det vi på AI Sweden försöker göra, det är också liksom att få organisationer att kroka arm och se vikten av det, och att inte bara titta på den egna sektorn, utan faktiskt som sagt vända sig till näringslivet också och se hur kan vi samarbeta kring olika frågor.
Jag tänker också på visa goda exempel såklart, de som har gjort någonting, lyft fram dem och visa vad de har gjort. Och,
Ja, och sno, precis, sno från andra. Sno
och skapa hjältar, berätta stories om hur det har gått.
Vi brukar prata mycket om ambassadörer, att vi behöver enskilda individer som kan vara lite ambassadörer i sina egna organisationer och kanske bli lite kändisar också utåt, för att man ska kunna sprida ordet om vad som är möjligt och inte. Men absolut visa upp vad som är gjort och vad som är möjligt. Jätte, jätteviktigt.
Och man kan ju också fundera på vad man ska bygga själv och vad man kan faktiskt köpa in. Mm. Jag tänker på när e-tjänsterna kom för kommunerna, då var det många som byggde egna, och sen så tog det ju inte så lång tid innan det kom inbyggt i andra system, så man istället byggde ett gemensamt gränssnitt. Och där var det ju många kommuner som samarbetade, så att man skulle ju kunna tänka likadant här. Mm. För upphandling är ju inte så enkelt heller i den här frågan. Så att,
Varför inte det? Köpa AI låter jätteenkelt.
Ja. Ja, men det finns ju mycket man behöver ta hänsyn till. Vi pratade ju om de här modellerna och träningsmaterial och alltihopa innan. Mm. Förutom alla upphandlingsregler.
Mm. Vi har faktiskt fått in en fråga om det här. Hur tänker både VGR och Scania kring det här? För keynoten idag, den första, handlar bland annat om bias i träningsdata och skevfördelning där och de effekterna som det får. Hur tänker ni när det gäller både köp och egentränad AI för att inte hamna i AI som fattar fördomsfulla beslut eller på annat sätt är, liksom så här, är problematisk?
Mm. Jag tänker att det är viktigt att det är transparens i datan och träningen och hur modellen är uppbyggda, så att det inte blir för mycket blackbox utav det hela, så att vi faktiskt kan se igenom hur det är gjort och kunna testa. Jag vet inte vad du säger.
Nej, jag tänker att ni har väldigt personnära data som jobbar i regionen. Våran data handlar ofta om lastbilar och prylar och grejer. Och det är inte lika känsligt. Då är det mindre risk för sånt. Men naturligtvis kommer det in i självkörande fordon till exempel. Jätteviktigt att vi gör etiska avvägningar när vi fattar beslut i en trafiksituation. Så att det är även viktiga frågor för oss.
Maria, jag påstod i första panelen att när man pratar om etisk AI så glömmer man, kan jag tycka, att man ibland glömmer bort att ett dåligt etiskt beslut kan vara att inte använda artificiell intelligens där den faktiskt skulle kunna göra nytta. Mm. Är det ett resonemang som du håller med om?
Ja, det kan jag verkligen hålla med om. Utan vi kan ju se att det finns lösningar som kanske inte är 100-procentiga, men det är ändå, tillsammans med en människa blir det ändå bättre än själva utgångssituationen. Mm. Så att jag tänker att med människa och maskin i kombination blir en bra lösning.
Värdet utav artificiell intelligens är bättre välfärd, bättre sjukvård. Vi pratar om det ganska svepande ord.
Minskande administration, tänker jag.
Mer hållbara transporter.
Mer hållbara transporter. Hur kan man går det att kvantifiera? Finns det frågor från ledning i era respektive organisationer? Kan ni hjälpa oss? Så här, hur ser affärscaset på AI ut? Är det viktigt i beslutsfasen just nu? Eller går man mer på att förstå att vi behöver börja jobba med detta för att lösa och kunna förhålla oss till alla de här möjligheterna och utmaningarna som finns? Hur mycket är det liksom sista raden som styr just nu?
Just nu är min erfarenhet att vi är beredda att satsa pengar på att utforska det här, och man kan ju inte veta vad man ska, så man måste också vara beredd på att det inte blir något av alla initiativen som kommer. Men inom våran bransch så ser vi till exempel att visuella inspektioner som vi gör i väldigt hög utsträckning på fabriken, som ersätts av computer vision som då istället kollar, okej, alla bultar är med, alla fästen är på plats. Där kan man ju automatisera manuella processer väldigt mycket. Mm. Och såklart det som vi pratade om i början, nya tjänster, ny business för Scania. Mm.
Jag tänker ju att man kan lösa mera case, om man säger, om man tänker till exempel på cancersjukvården, där finns det ju rätt bra scanning idag kring AI, så att vi kan ju få fler att överleva. Mm. Det är ju en sak, men så har vi ju det här med vi behöver ha fler personer i vården som gör rätt arbete, så att vi behöver minska administrationen.
Mm. Jag är nyfiken på en sak som du sa, Emma, för du sa att man måste vara beredd på att alla de första idéerna som man ger sig i kast med här kanske inte blir framgångar. Och vi kommer i sista timmen här prata med tre organisationer som har varit med i den här starten AI-resan som har gjort sitt första AI-projekt. Och de märker ju, de tre och de övriga fem i det här projektet märker ju att ja, det här med AI är inte så jädra enkelt när man väl börjar jobba. Och då har vi tryckt ganska mycket på att ja, men det finns ett lärande att göra även om man kanske inte når den tekniska framgången, så har vi lärt mycket på vägen. Hur ser du liksom så här lärprocessen ut? Värdet utav att faktiskt börja göra även om vi inte når hela vägen fram. Finns det nog en jätte som Scania också?
Ja, verkligen. Så är det ju verkligen. Man måste veta kanske varför man ger sig in i ett projekt. Mm. Så nu bygger vi chatbotar på large language models.
Mm.
Är det det som vi kommer använda i slutändan? Det vet vi inte, men vi lär oss väldigt mycket om large language models under den resans gång. Och jag tror också att man lurar sig själv om man tror att man vet var vi kommer vara om 3 år, om 5 år nu. Det vet vi inte.
Nej.
Så det måste vara ett utforskande angreppssätt.
Mm.
Om man redan nu tror att man har en riktning och att man ska ta alla stegen i rätt ordning. Det går inte. Man måste vara beredd att utforska.
Och det kan jag hålla med om. Och jag kan ju se det att vi försöker också bygga små case från början så att vi lär oss. Men att vi också har, vi vill att de ska kunna gå och dra hela vägen sen.
Mm.
Men vi ser ju också att vi har andra komplexa frågor som vi skulle kunna använda AI till. Men vi behöver lära oss hur man gör först.
Mm. Då kanske man inte ska gå rakt på den största draken direkt, utan man gör det i en mindre skala.
Precis.
Det här får ni gärna fortsätta prata om. För att det här kommer vi också prata om i andra timmen, men då med små organisationer. Att det här att börja med det lilla, väldigt konkreta. Jag kommer nog säkert använda ordet lågt hängande frukt.
Det använder jag varje dag.
Ja, men, och ni känner så även liksom i de här stora organisationerna. Att hitta det enkla. Hjälp mig att förstå, varför blir det viktigt?
Men vi har ett sätt att lära sig hur man kan använda det. Men för oss är det ju viktigt att man också, att det inte bara blir en proof of concept, utan att man faktiskt kan dra det liksom hela vägen in till implementation. Och sen kanske man kan ge sig på de här mer komplexa, likartade casen. Så vi gör misslyckandena i små skala i så fall.
Mm.
Ja, jag håller med dig, Maria. Mm. Precis. Och sen, så det är lätt att starta, lätt att lägga ner. Startar man ett jätteprojekt är det väldigt svårt att lägga ner. Det kanske gör ont.
Vi har en kollega, Conny Svensson, som också sitter med i chatten här. Han hatar begreppet proof of concept.
Mm-hmm,
han tycker att det är mycket bättre att prata om proof of value. Att man ska göra liksom en pilot som faktiskt inte fokuserar. För proof of concept blir ganska enkelt teknikorienterat. Kan vi bygga den tekniska lösningen för det här? Men det vi pratar om här är ju inte, vi vill inte hålla på med det här för teknikens skull, utan det är för att det ska lösa ett problem. Och därför göra en proof of value istället. Det låter som det som du...
Ja, det kan jag helt hålla med om.
Ja,
ja, det låter bra.
Ja, det låter bra. Okay.
Jag ska börja använda det.
Glöm proof of concept. Satsa på proof of value i framtiden helt enkelt. Tänker de små kommunerna och alla andra som vi jobbar med på AI Sweden, känner du igen begreppet proof of value som någonting som man strävar efter?
Ja, verkligen. Men det är också svårt när man ska göra kanske ett första AI-projekt, för man vill helst göra det där det verkar som mest och där behoven är som störst. Mm. Det kan ofta vara något som också är väldigt komplext att börja med. Säg till exempel socialtjänst eller äldreomsorg som har väldigt mycket känslig data. Men det är ofta där man vill börja för att behoven är så stora. Så att man behöver kanske göra en avvägning där också, att börja där det skapar ett värde, men kanske inte med det som är svårast.
Nej.
Men absolut nyttan, att det är väldigt viktigt om man ska våga också satsa.
För vi märker ju ett stort intresse från kommunerna till exempel när det gäller just socialtjänst, och då hamnar man i massa sekretesslagstiftning och GDPR, inte helt olikt det som VGR sitter med. Men att försöka styra bort, ja, men så här, jättebra att ni vill börja jobba med AI, men titta på det här användningsfallet istället, peka på de användningsfallen som finns som inte blir så juridiskt komplexa, så kan juridikens kvarna få mala på med AI-akt och så vidare, medan vi lär oss i mindre. Liksom så här.
Ja, precis. Att organisationen får lov att också lära sig. Och jag tycker det är så bra att ni som också är ledare i era organisationer står här och pratar om hur viktigt det är att man också har ett utforskande angreppssätt och att man får treva sig fram lite och testa. Och det är verkligen det vi behöver ha också, ledare som säger just de här sakerna. Att man har en tydlig riktning men säger, vi vet inte exakt hur det kommer att bli, men vi måste testa och vi måste våga vara modiga i det.
Vi ska börja runda av, men jag vill hänga kvar vid en fråga som ett begrepp, ett ämne, område som vi varit inne på, som också var uppe i första panelen, nämligen det här behovet utav samarbete. Du pratade om hur ni samarbetar med era koncern kollegor. Jag vet inte hur man pratar om det, men och att det är ett viktigt sätt. Och VGR är, och ni är båda med i AI Sweden som också är samarbeten. Ni är ändå två jättar. Varför, jag ställde frågan till Peter Blomgren från AstraZeneca också. Varför kan ni inte bara köra på? Varför är, hur kan samarbete för VGR och Scania kring artificiell intelligens vara viktigt?
Ja, det är ju så mycket som händer nu. Mm. Och, så att vi måste jobba lateralt då. Vi kan ju inte bygga upp det. Det är ju ingen som har varit med. Vissa av de här sakerna har ingen gjort förut. Så då samarbetar vi också med universitet och högskolor då för att bygga kunskap. Och att vi har ett utforskande angreppssätt som vi redan har varit inne på.
Och jag tänker att eftersom det är helt nytt så kan vi inte arbeta efter gamla spår. Då måste vi arbeta på ett nytt sätt. Och för oss har det varit jättebra att vara med i AI Sweden. Och vi har fått jättemycket hjälp därifrån på att starta vår AI-resa. För där finns det ju så mycket samlad kunskap. Gör det här, men tänk på, gör inte det här. Så att det har varit fantastiskt. Och sen så vill vi ju gärna bidra. Om vi kommer på någonting bra och kan bidra till någon annan så gör vi ju gärna det. Och det är ju den andra sidan då.
Jag har sett att du har frågat till chatten efter den här ChatGPT-policyn som du nämnde. Absolut. Vi kan se om vi kan dela den i chatten innan dagen är slut.
Ja, det går jättebra.
Jättebra. Maria, Emma och Rebecca, stort tack för att ni var med och pratade organisationsperspektiv på artificiell intelligens.
Tack för att vi fick vara med.
Och tack säger jag till dig som lyssnat på den här poddpaketeringen av panelsamtalet. Har du inte redan lyssnat på det första avsnittet om varför Sverige behöver AI, tycker jag att du ska göra det. Och sen ta det andra avslutande, hur man ser till att första AI-projektet blir en framgång.